En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Så kvällen går, Markov läser nyheterna ytterligare en gång och vid 10:30 så har han då kommit hem. Och då bestämmer han sig för att han inte ska gå och lägga sig in hos sin hustru, för att han ska upp tidigt nästa morgon igen och han vill inte väcka henne i onödan, så istället bestämmer han sig för att han ska sova i sitt arbetsrum. Så han går och lägger sig och vid 2:00 på natten så vaknar hans hustru av att hon hör konstiga ljud från arbetsrummet.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt. Soligt, varmt, trevligt. Semestern nalkas.
Det är toppen. Och gissa vad, idag ska vi prata om kalla kriget igen.
Äntligen, en sån här varm och skön dag.
Ja, men visst, man behöver lite kyla då. Och vi har ju under senaste året gjort flera poddavsnitt där vi på olika sätt har handlat om, eller behandlat kalla kriget. Vi har pratat om Abel Archer 1983, då det var nära att bli kärnvapenkrig. Vi har pratat om 1980-talets ubåtskränkningar. Och inte minst så har vi ständigt och återkommande talat om spioner och agenter av olika slag.
Ja, vi hamnar ofta
och idag
i
tänkte jag faktiskt att vi skulle återvända till den här skuggvärlden där vi båda trivs så oerhört bra. Måste vara bero på att vi är historiker. För här utspelades ju väldigt, väldigt mycket dramatik under hela den här perioden som vi känner som kalla kriget. Men jag tänkte att vi ska göra det på ett lite annorlunda sätt idag. Mm,
ett oväntat sätt.
Ja, just det. På ett oväntat sätt.
Ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg, men för en tid sedan så utmanade vi varandra genom att berätta historier om Karl XII. Alltså historier som vi misstänkte inte var fullt så välkända hos en större allmänhet, som till exempel slaget vid Poltava eller kungens död vid Fredrikstens fästning i november 1718. Och då pratade jag om Karl XII och kvinnorna och du berättade om kungens postreformer. Eller hur?
Ja, jo, det låter bekant.
Ja, och då tänkte jag att vi ska göra något liknande idag. Så idag tänker jag utmana dig igen. Men den här gången så ska vi prata om mindre kända spionhistorier. Eller mindre kända historier från den här agentvärlden som då ägde rum under kalla kriget. Och så kanske då bara ett fåtal känner till. Tycker du det låter bra, Andreas? Så jag tänkte fråga dig redan nu då, har du någon bra sån här historia som ligger på lager som du skulle kunna dra?
Ja, jag har en hel del på lut. Alltså det finns ju så himla mycket att välja mellan. Alltså jag är ju väldigt svag för det senare kalla krigets kulturhistoria, eller vad man ska kalla det för, eftersom det också är min egen barndom och ungdom delvis. Bland annat så har jag, om ni ska liksom twista det här mot agent och spion och ett så här övervakningstema, så tycker jag det är väldigt fascinerande här med att hårdrockskulturen som faktiskt existerade i Östtyskland, DDR, under 80-talet, var ju hårt övervakad av Stasi, förföljd av Stasi. Det här tycker jag är spännande av olika skäl. Bland annat för att jag själv då var hårdrockare under 80-talet. Och det var väl kanske inte alltid så lätt när man var 40 så bara ville rocka hela natten och partaja hela dagen. Och så mötte man typer som, såg på tv att det fanns typer som Sivert Öholm och Hem och skola fanns det. Det kunde vara ganska oförstående vuxenvärld, men vi hade i alla fall inte Stasi.
Nej, och det ska ni nog vara glada för.
Precis, och det här är ett ämne som jag gärna skulle vilja grotta mig ner i. För att det liksom, de var verkligen förföljda av hemliga säkerhetstjänsten i Östtyskland.
Men det låter ju som ett lysande framtidstema.
Precis, det tar vi efter sommaren.
Östtyska subkulturer.
Ja, exakt. Och relationen mellan dem och då säkerhetstjänsten. Men jag tror nog att jag idag ska passa på att, eftersom det är som bara en stump, en del av en större helhet så att säga. Så jag känner att jag ska kasta mig över ett oavslutat kapitel från ett tidigare avsnitt. Nämligen den femte medlemmen av spionringen i Cambridge. Vem var det egentligen? Alltså den femte Beatlen, eller femte hjulet kanske man kan säga. Det blir min historia.
Ja, då säger jag bara äntligen.
Ja,
det är nog många med mig som känner så. Ja, det ska bli jättespännande.
We aim to please.
Men innan, vi pratar ju om kalla kriget som att det här är någonting som alla vet vad det här är för någonting. Men jag tänkte vi ska säga någonting om vad det här är för typ av konflikt egentligen. För att vi talar om det här ett kallt krig, motsatsen till ett kallt krig är ett hett krig. Ett hett krig är ett krig eller en konflikt där det sker en direkt militär konfrontation mellan huvudmotståndarna. Men det blev ju aldrig någon direkt militär konfrontation mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Vi har proxykrig, ja, men aldrig något direkt hett krig mellan de båda supermakterna. Så Andreas, om jag skulle be dig kort, alltså beskriv, vad var kalla kriget egentligen? Vad var det där handlade om? Hur utkämpades det?
Ja. Ja, det var ju en väldigt speciell konflikt ju, som vi bägge två upplevt, men lite grann vid sidan av. Men det är ju nog ganska signifikativt, för vart gick fronten egentligen i den här konflikten? Jag tar med friheten att citera George Orwell här. Alltså, det var ju han som mig veterligen då myntade begreppet Cold War i en artikel, alltså kalla kriget då, i en artikel 1945, hösten 1945. Här beskrev han då begreppet kalla kriget som en fred som inte är fred. Och det tycker jag är ganska träffande. Det är lagom gåsfullt också och väldigt vackert. Men alltså, det var ju det handlade om. Alltså, det var väpnad, misstänksam, hatfylld fred mellan två supermakter som inte vågade gå till direkt militär konfrontation med varandra på grund av atombomben och atombombshotet. Det är det George Orwell skriver om i sin artikel. Men alltså, det är ju ett namn, vi kan väl då konstatera dem, och ska kolla på det här lite mer sakligt, att det är namnet på en supermaktskonflikt då, mellan två supermakter, USA och Sovjetunionen, som pågick då mellan 1945 och 1991. Alltså man kan ju diskutera de kronologiska avgränsningarna i all evighet då, men vanligtvis definieras kalla kriget som en konflikt som började vid slutet av andra världskriget och pågick fram till Sovjetunionens formella upplösning 1991.
Just det, och det har ju mycket med det här med, många tänker nog kalla kriget och kärnvapenkapprustningen som en väldigt viktig ingrediens. Och det är ju det som Orwell pratar om, som du säger, för den här artikeln som publicerades i The Tribune hette ju just You and the Atomic Bomb. Så det är ju det som är det centrala. Och han pratar ju då om en värld som befinner sig om skuggan av ett kallt krig, och det här, att det här kriget inte kan bli hett, eller inte bör bli hett egentligen på grund av kärnvapnens existens. Därför att ett framtida krig, med tanke på den otroliga förstörelsekraft som finns i kärnvapnen, skulle bli för farligt helt enkelt. Så kalla kriget på något sätt, eller kärnvapnens existens, som varandes lite grann krigsavhållande. Men det är ju flera personer som har fått bära äran för att ha använt termen kalla kriget. Den som jag kallar det här begreppet känt framförallt för en amerikansk publik är ju en man som heter Bernard Baruch, som i ett tal talar om att, det här är ett tal från 1947 vill jag minnas, han säger att USA befinner sig in the midst of a cold war, och då har det ju gått 2 år sedan andra världskrigets slut. Och det jag kommer ihåg när jag läste grundkurserna i historia, det var att man brukade säga att den som gör begreppet känt, framförallt i vetenskapliga kretsar, det är en journalist som heter Walter Lippmann, som 1947, alltså samma år som Baruch håller det här talet, kommer ut med en bok som har just titeln The Cold War, alltså en konflikt där det inte är en direkt militär konfrontation. Det är fred, men ändå inte fred.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men Andreas, vad skulle du säga? Alltså, vilka komponenter ingår då i det här kalla krigets värld? Alltså, man talar ju ibland om kalla kriget som the great competition, alltså den stora tävlingen som pågår mellan de här åren som du nämnde. Vad var det tävlingen handlade om egentligen? Eller vad är det man gör?
Jag menar, alltså, det är ju ett krig som utkämpas i princip med alla andra medel än genom direkt militär konfrontation. Alltså, det handlar om ideologi, det handlar om propaganda, det handlar om ekonomiska åtgärder. Det handlar om schack, det handlar om rymdkapplöpning, det handlar om byggande av allianser och inflytande sfärer, det handlar om idrott, teknik, vetenskap, som sagt kapprustning med vapen och rymdraketer och inte minst spioneri, kontraspionage, hemlig statlig övervakning och sådana saker. Och det är väl då det sistnämnda här vi kommer att prata om idag. Alltså det som handlar mer om spionage, kontraspionage och hemlig övervakning.
Precis.
Alltså där vi ofta hamnar.
Och i den här soppan då som är kalla kriget ingår ju också ideologi och propaganda och allt det här. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om kapprustning och det handlar om det framförallt agenter och spioneri. För de här agenterna befinner sig i en värld i någon slags limbo nästan där det varken är krig eller varken är fred. Där det inte är lika tydligt som det är för vanliga civila människor.
Precis, men det är ju precis i den här väldigt, väldigt obskyra världen. Det är ju där frontlinjen går. Det är det som är så bisarrt. Här går fronten. Det är här man förstår hur brutalt det kalla kriget faktiskt är, men det är närmast osynligt.
Och det finns också på de mest oväntade platser kan man väl säga, för man tänker ofta kanske då det delade Berlin, Öst- och Västberlin, där vi har liksom kalla krigets gräns mitt inne i en av europeisk huvudstad. Men jag tänker ta mig friheten och linleda den här utmaningen genom att presentera en agenthistoria för dig.
Skönt. Ja.
Och min berättelse här, den handlar om hur en underrättelsetjänst använder sig av agenter för att likvidera avhoppare från det egna landet. Eller kanske snarare då från det egna ideologiska maktblocket. Och i det här fallet så hette offret Georgi Markov. Bakom dådet låg KGB. Platsen där det här dådet utförs är London. Och året är 1978. Så håll i hatten nu, Andreas, så kör vi.
Skönt. Nu blir det John le Carré.
Och tänk dig då att klockan är 6:30 på kvällen. Och det är den 7 september. Och huvudpersonen här, Georgi Markov, är på väg från sitt jobb för att flytta sin bil. Han arbetar som nyhetsuppläsare på BBC. Och han har som vanligt tagit bilen till jobbet. Det är en grön och vit Simca. Men när han kommer till jobbet så är det vid den tidpunkt där det är förbjudet att parkera på det här stället som heter Bush House. Och istället så har han tvingats då ställa bilen på södra sidan Themsen. Men vid 6:30 så har han läst nyheterna och då bestämmer han sig för att gå och hämta sin bil och sen köra den då till Bush House. Därför att nu är det tillåtet att parkera där. Och det är ju skönt att ha bilen i närheten när man ska hem efter en lång dags jobb.
Ja.
Så det är ganska mycket folk ute. Han promenerar genom stan, han passerar Nationalteatern där mängder med folk står i kö. Och så plötsligt känner han en hård stöt mot sitt högra lår. Och den här stöten återföljs av en brinnande smärta. Och när han vänder sig om för att se vad det som hände, så ser han en man plocka upp ett paraply från marken. Och här mannen tittar på Markov och säger förlåt, excuse me, på mycket bruten engelska, och skyndar därifrån. Mannen, inget speciellt uppseendeväckande med honom, 40-årsåldern, kraftigt byggd, men han går därifrån ganska snabbt och han stoppar en taxi som han sen åker iväg i. Och Markov håller sig för lår och tänker, aj, det där gjorde ont. Men tänker inte så mycket mer på saken. Men hur som helst, när han kommer tillbaka till jobbet, så berättar han ändå för en kollega vad det är han har varit med om. Och då visar han också upp, han tar faktiskt, drar ner byxorna och visar upp det här märket som han har fått på låret. Och det ser inte alls speciellt mycket ut för världen. Det är ett litet rött märke, ser ungefär ut som ett insektsbett som håller på att bli lite infekterat. Den här Markov, mannen som har fått det här bettet, som vi kan kalla det för tills vidare, på låret, är bulgarisk dissident. Mycket välkänd i Bulgarien för att ha skrivit pjäser, böcker och artiklar. Där han också då hårt har kritiserat det bulgariska kommunistpartiet. Och inte minst dess ledare som heter Todor Chikov. Och det här gör ju då att naturligtvis, Bulgarien är ju en totalitär stat inom östblocket, så säkerhetstjänsten har ju koll på honom. Och det blir svårt för honom att verka i sitt hemland, så därför beslutar han sig för att fly, lämna landet och har då slagit sig ner i Storbritannien. Och här arbetar han, som jag nämnde, som journalist på BBC där han läser nyheter. Men han frilansar också för det västtyska Deutsche Welle. Och för den här antikommunistiska radiostationen som finns i Tyskland, som heter Radio Free Europe, som är specialiserade på radiosändningar som skulle gå in över gränsen till östblocket.
Ja, det var ett viktigt propagandaorgan ju för västsidan.
Ja, visst. Och här, han använder ju de kanaler han har fått tillgång till här i väst för att fortsätta sin propaganda mot kommunistregimen. Alltså han, trots sin exil, så är han ju fortfarande ett problem. Men nu lever han då med sin fru och sin dotter i Clapham i södra London. Det har väl varit saker som har tytt på att någon vill honom illa. Han har fått, en okänd person har varnat honom för att det finns planer på att ta honom av daga. Men han har inte gjort någon större grej av det. Den här personen har också sagt åt honom att du ska bara äta och dricka tillsammans med dina vänner. Var försiktig med sånt du stoppar i dig. Var försiktig med nykomlingar. Och se upp med nya ansikten som dyker upp bland de här exilbulgarerna som finns i London. Så han är förberedd på att någonting kan hända.
Usch, där skulle jag bli rätt nervös, känner jag.
Ja, absolut. Säkerhetstjänster i öst eller i något annat land heller är ju inte att leka med. Så kvällen går, Markov läser nyheterna ytterligare en gång, och vid 22:30 så har han då kommit hem. Och då bestämmer han sig för att han inte ska gå och lägga sig in hos sin hustru, för att han ska upp tidigt nästa morgon igen och han vill inte väcka henne i onödan, så istället bestämmer han sig för att han ska sova i sitt arbetsrum. Så han går och lägger sig, och vid 2:00 på natten så vaknar hans hustru av att hon hör konstiga ljud från arbetsrummet. Och hon går dit och upptäcker då att hennes man är i ett alldeles bedrövligt skick. Han har spytt, han har 40 graders feber, han har perioder av där han faktiskt har feberyra. Så hon bestämmer att han måste omedelbart till sjukhus. Så man kör in honom till sjukhuset, och där blir han egentligen bara sämre och sämre. Och här börjar han pendla mellan vakenhet och medvetslöshet. Men under några av sina vakna perioder så börjar han berätta om vad som har hänt föregående kväll. Smällen på låret, den brännande smärtan och det här märket som fortfarande ser ut som ett insektsbett. Man tar en titt på hans högerlår och upptäcker att här är det någonting som inte stämmer. När man röntgar låret så upptäcker man en liten metallkula som har trängt in här. Och den har ungefär då samma storlek som just en paraplyspets. Och det visar sig att det här är mycket allvarligare än det verkade vara från början, därför att Markov överlever inte det här, utan han dör efter 4 dagars plågsam dödskamp. Och man tar ut den här kulan och man skickar också vävnadsprovet till en anläggning som den brittiska regeringen har, som tillhör det kemiska försvaret. Och här kan man då konstatera att kulan innehåller det mycket dödliga giftet ricin, där det räcker med en mycket, mycket liten mängd för att döda en människa. Alltså, Markov hade mördats. Och det här blir ju en undersökning. Och spåren pekar mot Bulgarien. De har ett motiv. Men det pekar också mot Sovjetunionen och KGB. Därför att kritik av östblocket, kritik av kommunismen, var med automatik också en kritik av Sovjetunionen. Och det tolererar man inte. Och den här kapseln som var gjord av platina visar sig då att med största sannolikhet så har den här tillverkats i ett KGB-laboratorium. Ett laboratorium som var specialister på teknisk underrättelseutrustning, kan man säga. Och motivet bakom mordet verkar då ha varit att sätta stopp för hans antikommunistiska sändningar. Och man pekar ut en ansvarig, nämligen KGBs expert på gifter, en man som heter Sergej Mikhailovich Golubev. Och det visar sig då att det här paraplyet med största sannolikhet var en ombyggd amerikansk modell, där man gjort om själva spetsen till en pistolliknande historia som då kunde skjuta giftkapslar. Och det var precis det som hade hänt. Men man lyckas inte få fram någon gärningsman här. Men efter kommunismens fall i Europa 1989 så erkänner Bulgarien till slut då att man legat bakom mordet. Och att mördaren, den som utförde det här dådet, var en person som gick under kodnamnet Luffaren.
Mm-hmm.
Och jag tycker ändå att det här är en ganska fascinerande historia. Dels så ger ju det här med paraply med förgiftade kulor och ger mig lite så här James Bond-känsla nästan, som Q-Branch skulle kunna ha framställt detta.
Verkligen.
Men samtidigt så har det ju bäring på vår egen tid när vi har sett giftmord utförda uppenbarligen av den ryska efterträdaren till KGB, nämligen FSB.
Och i London?
Navalny, Skripal med Novichok och plutonium. Så det finns inget nytt under solen, så att säga. Jag tycker det är en ganska fascinerande historia med de här lönnmorden.
Ja, fascinerande och väldigt otäck förstås. Men ja. Vad hette han inte? Det var den här Alexander Litvinenko eller något sånt, va?
Litvinenko hette han, ja.
Ja, just det där. Han förgiftades ju med det här polonium, va?
Ja.
Som på något sätt hade smugglats ner i teet eller något sånt där märkligt. Ja. Väldigt obehagligt.
Då kom det såna här skämteckningar i brittisk press där det stod "If Putin offers you tea, say no."
Det låter klokt.
Det låter klokt.
Om man vill bli långlivad. Ja. Som good Queen Bess.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så Andreas, vad har du för historia? Cambridge?
Ja, men alltså den påminner ju delvis om din. Alltså, jag tänkte att vi skulle återvända till de här spionerna från Cambridge och försöka luska ut vem den femte spionen egentligen var. Alltså, Vi pratade om det här om månaden, alltså det här med spionerna i Cambridge, och vi hann bara med de fyra första, alltså Guy Burgess, Donna McLean, Kim Philby och Anthony Blunt, av vilka de tre första flydde till Sovjet under 50- och 60-talen, medan den sistnämnde då, den här Blunt, han avslöjdes i för sig av säkerhetstjänsten på 60-talet, men dealade på något sätt med MI5 så han kunde fortsätta jobba som konsthistoriker och intendent vid drottningens konstsamling fram till 1979 då han avslöjdes inför allmänheten och blev av med både äran och titeln och jobbet. Men hela tiden, från 60-talet fram till vår egen tid i allt väsentligt, så har det funnits teorier om att det också var en femte medlem i den här spionringen som säkerhetstjänsten inte lyckades hitta. En femte medlem som var den allra farligaste av de här mullvadarna. Och kanske också de allra högst placerade, påstår man. Och källan till de här spekulationerna, det är då en sovjetisk avhoppare vid namn Anatolij Golitsyn, som vi har pratat om tidigare i det första Cambridge-avsnittet. Han hoppade av i Helsingfors 1961 och började förhöras av MI5 1962. Och då började han prata om en ring of five, alltså en grupp bestående av fem individer som alla ska vara britter, som ska värvas till Cambridge på 30-talet och som ska ha försett Sovjetunionen då med premium content, alltså med förstklassigt underrättelsematerial. De var helt enkelt då, enligt den här Golitsyn, Sovjetunionens viktigaste agenter i väst, i alla fall de viktigaste agenterna i Storbritannien. Men de enda namn som man faktiskt kunde nämna, den här Golitsyn, det var då Donna McLean och Guy Burgess. Alltså de hade ju redan hoppat av vid det här laget. Men han kom då med olika uppgifter som gjorde då att man kunde då bekräfta de redan existerande misstankarna mot Kim Philby. Men Philby han hann ju fly innan rättvisan hann ikapp honom. Alltså han hoppade ju av i Beirut och flydde från Beirut till Moskva 1963. Alltså kort efter det att den här Golitsyn började snacka. Men vem var då den femte medlemmen? Alltså många olika kandidater har föreslagits. Så ett av de mest exotiska förslagen är filosofen Ludwig Wittgenstein.
Ja, det låter ju så osannolikt.
Ja, visst gör det. Men ja. Alltså, han undervisade vid Cambridge på 30-talet och hade åtminstone en fas då han var väldigt fascinerad av marxismen och av Sovjetunionen. Det var ju rätt vanligt där på 30-talet. Men mig veteligen finns det inga belägg för att han ska ha varit spion. Ett annat namn som har poppat upp och pekats ut, det är då den en gång i tiden då väldigt välkände och synnerligen väletablerade Victor Rothschild, som var den tredje baronen av Rothschild. Alltså det förstår man, det är en kille från fina kretsar. Och han hade då bland annat jobbat för MI5 under andra världskriget. De hade liksom tagit hand om Churchills säkerhet. Han jobbade med en slags antityskt kontraspionage och kontrasabotage, där han bland annat avvärjde en massa lönnmordsplaner mot premiärministern. Och dessutom jobbade han då senare under 80-talet som säkerhetspolitisk rådgivare åt Margaret Thatcher. Så det här var en högt placerad medborgare, onekligen. Men han hade pluggat i Cambridge på 30-talet. Han kände alla tre. Han kände Philby, han kände Burgess, han kände McLean. Kanske även Blunt, tror jag. Ja, jag tror han kände alla fyra faktiskt. Och han hade bott ihop med några i det gänget i en våning i London till och med. Dock så förnekade han själv naturligtvis att han var spion. Och han förnekade också att han överhuvudtaget hade varit kommunist. Med egna ord så var han moderat, måttligt vänsterorienterad. Han var inte marxist. Jag tror att han var Labour-politiker ett tag. Så han var någon slags socialdemokrat. Men hans namn hade börjat nämnas i olika polisutredningar och spionutredningar redan på 60-talet då, i samband med att MI5 fick klona i den här Anthony Blunt, alltså konsthistorikern. Ett annat synnerligen intressant men då ytterst orealistiskt namn, det är den här tidigare brittiske premiärministern och Labour-politikern Harold Wilson. Känner du till honom, Olle?
Ja då.
Ja. Han var ju premiärminister ganska länge, men det populära sådan. Alltså under stora delar av 60-talet och i mitten av 70-talet, 74-76 tror jag. Han hade ju då, alltså en svag punkt med den här teorin då, det finns många svagheter, men alltså kanske den största svagheten är ju då att han hade ju aldrig pluggat i Cambridge, han pluggade i Oxford.
Ja, det måste ju helt och hållet utsluta honom.
Ja, absolut.
Det verkar konstigt.
Ja, och Oxford var ju dessutom inte lika rött som Cambridge, i alla fall inte lika marxistiskt. Men han pekades ut av den här avhopparen Golitsyn som någon slags KGB-agent, i alla fall någon slags informant åt KGB. Och än i våra dagar så pågår en ganska häftig debatt i Storbritannien då, både bland politiker och historiker och inte minst journalister då, om huruvida Wilson faktiskt var då hemligt övervakad av MI5 under sin tid som premiärminister. Han påstod ju själv att Downing Street var buggat. Det var elektriska, alltså dolda mikrofoner överallt under hans tid som premiärminister. Och hans telefon var avlyssnad, ansåg han. Men det förnekades ju naturligtvis av MI5. Det förnekas än i våra dagar av MI5. Också då av MI5s officiella historiker, den här Christopher Andrew, som är en alldeles utmärkt och väldigt vederhäftig historiker. Däremot har det då nyligen kommit fram, alltså under det senaste decenniet, att MI5 faktiskt hade då sån här hemlig dossier, personakt eller mapp med uppgifter om Wilson, som hade börjat byggas upp redan 1945. Alltså då Wilson då blev invald i det brittiska parlamentet som väldigt ung Labour-politiker. Däremot är det oklart om han då också blev övervakad under sin tid som premiärminister. Men i alla fall tillbaka till det här med den femte medlemmen. Den troligaste femte medlemmen är då en skotte vid namn John Canecross. Alltså de allra flesta indicierna pekar mot honom, och han är också det namn som de allra flesta då seriösa historiker som har jobbat med det här har pekat ut. Inklusive jag själv. Jag har ju tittat lite grann på det här i samband med att jag skrev den här boken om Bletchley Park, för det finns en koppling. Till skillnad från de övriga, de andra fyra medlemmarna, så kom Canecross från en väldigt enkel arbetarbakgrund, men han var extremt språkbegåvad och pluggade moderna språk vid Cambridge på 30-talet. Faktiskt vid då Trinity College, alltså samma college som Anthony Blunt, och under samma år som Anthony Blunt. Han sågs på samma fester som Guy Burgess, de kände varandra. Och under 30-talet så började den här Canecross att jobba på brittiska UD och blev kollega då med Donald MacLean. Och sen under andra världskriget så handplockades han, liksom många andra bright minds, av säkerhetstjänsten. Eller han jobbade till och med då för underrättelsetjänsten, för MI6. Bland annat i samma avdelning som Kim Philby, den som ironiskt nog arbetade med antisovjetisk kontraspionage. Och dessutom hamnade han då som översättare på Bletchley Park. Han var ju jättebra på tyska, han var inte kodknäckare, men han översatte då det dekrypterade innehållet till engelska. Och det är ett faktum då, han bekräftade det här i sin egen självbiografi, att han läckte uppgifter från Bletchley Park till Sovjetunionen. Det här är faktiskt mer än den filmen Imitation Game, som ju egentligen handlar om Alan Turing. Men här spelar John Canecross, han är med i en ganska viktig biroll. Han spelas ju den här samma skådespelare som också är chauffören i Downton Abbey. Jag kommer inte ihåg namnet, men alltså han är ganska synlig. Det är en relativt känd brittisk skådespelare. Han är med i en viktig biroll som sovjetisk spion. Och det var han också. Alltså Canecross berättade då i sin egen självbiografi som jag har i bokhyllan att han brukade proppa byxorna fulla då med så här dekrypterade översatta tyska telegram, gå rakt ut utan att någon kollade honom, för att han var ju en i teamet. Och så tog han tåget en gång i veckan till London där han träffade då sin KGB-kontakt i någon park och lämnade över och buntar med så här dekrypterade telegram. Här ingick det bland annat material om hur olika militära enheter rörde sig på östfronten. Och Canecross menade då själv att han bidrog till den här monumentala ryska segern vid Kursk, det här pansarslaget vid Kursk 1943. Och det här låter kanske inte så allvarligt egentligen då, eftersom alltså väst och Sovjet, de var ju allierade mot Nazityskland under andra världskriget. Men det är väldigt mycket som tyder på att Canecross fortsatte att läcka statshemligheter till Sovjet även efter andra världskrigets slut, alltså under kalla kriget. Möjligen då om NATO, alltså under då själva tillblivelseprocessen, och kanske också om hur olika kärnvapen placerades ut under 40-talet på västsidan. Han förhördes i alla fall då av MI5 i samband med det här avhoppet. Alltså när Burgess och MacLean stack där 1951 så hamnade han då i säkerhetstjänstens sökarljus i spotlight på ett ofördelaktigt sätt. För man hittade visst då skriftligt material som det kunde kopplas till Canecross i Guy Burgess lägenhet. Jag tror till och med att det var grejer som han själv hade skrivit, någon slags anteckningar. Och något som är väldigt intressant är att Canecross då efter 51 byter karriär. Alltså då lämnar han det man kallar för the civil service, alltså den brittiska statsförvaltningen, och blir universitetslärare i USA. Alltså han började undervisa i fransk litteratur, ge ut böcker om Molière och ja, fransk kulturhistoria och så vidare. Han får en helt annan karriär. Så det är många som menar att han kanske då ingick någon slags avtal med säkerhetstjänsten där i början av 50-talet. Alltså han kanske berättade vad han visste om Blantenberger och Philby och så vidare och Sovjet och lovade att han aldrig mer skulle befatta sig med brittiska statshemligheter mot att han fick fri lejd. För det är ett faktum då att det aldrig väcktes åtal mot Kincross. Men det fortsatte, det började sippa ut uppgifter om honom i medierna mer och mer under 70 och inte minst 80 och 90-talen. Han blev ganska långlivad, han dog på 90-talet. Och läser man hans självbiografi är det ju väldigt tydligt att han hemsöktes av det här. Han plågades väldigt mycket av det här. Men alltså, det kommer fram mer och mer om hans då smutsiga byk i medierna. Bland annat så nämndes han då av den här Oleg Gordievsky. Han då från, som vi också pratat om, från Förrädare och spion och Ben McIntyre. Han började skriva böcker om KGBs historia när han kom till England. Och Gordievsky nämner Kincross som den femte delen av det Gordievsky kallar för The Magnificent Five.
Det är ett fint, är fint titel.
Cool. Ja, faktiskt. Ja.
Det låter som ett seriemagasin från ens egen barndom.
Ja, Fantastiska fyra.
Precis.
Ja, precis. Ja. Mr. Fantastic och så vidare. Ja. Helt klart. Ja, men det var min historia, min del av den här utmaningen.
Nej, men jättespännande. Ska vi säga nu att vi har löst då mysteriet med den femte medlemmen i Cambridge-ringen?
Det tror jag. Det måste ha varit Kincross. Det är det enda rimliga. Det var inte Wittgenstein och inte Wilson i alla fall.
Wittgenstein känns för mig väldigt otrolig.
Ja,
och även Wilson.
Ja, och Rothschild är på något sätt lite för oepiskt.
Nej, jag delar en uppfattning. Det är Kincross som... Ja. Who did it?
Ja, precis. Tack så mycket.
Men Andreas, jag tänker... Alltså, kalla kriget har ju slut då i början på 90-talet. Och många, och jag tillhör nog dem också, som drar någon slags lättnade suck där Berlinmuren faller, Sovjetunionen blir upplöst. Demokratin trodde nog många av oss hade segrat och att kärnvapenkapprustningens tid var förbi, men så blev det ju inte riktigt. Och när vi tittar oss omkring nu så ser vi ju hur den demokratiska utvecklingen går tillbaka i många länder, och många experter beskriver ju världsläget idag som lika spänt som det var under det farliga 1980-talet, alltså kanske en av kalla krigets absolut farligaste perioder. Och relationerna mellan Ryssland och västvärlden är ju minst sagt djupfrysta sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 1922. Så Andreas, avslutningsvis på detta kalla kriget-tema. Vad säger du till dem som säger att kalla kriget har kommit tillbaka? Är det kalla krigets återkomst vi ser nu?
Ja, och det är en jättesvår fråga, Olle, alltså för en historiker. Vi befinner oss mitt i den här soppan, och som historiker vill man gärna se någon slags avslut och ha någon slags epilog kanske till och med, och sammanfattning innan man uttalar sig om ett historiskt, vad ska man säga, skede. Men alltså, visst, jag har också noterat det. Det är väldigt många som pratar om andra kalla kriget eller nya kalla kriget och så vidare. Det är termen som får mig att liksom, jag mår lite dåligt där. För mig är det ju 80-talet. Det var ju då andra kalla kriget gick igång. Jag tror de inte fattar någonting.
Det började 1979.
Ja, exakt. Men alltså, det är ju nog inga tvivel om att, alltså, att man vill gärna återkoppla här till det här Orwell-citatet, en fred som inte är fred. Alltså, man kan nog karakterisera förhållandet mellan liksom Ryssland och västvärlden. Alltså, redan då efter den ryska annekteringen av Krim 2014 blev ju någon slags fred som inte är fred. Och det blev ännu värre då, ännu frostigare efter den här fullskaliga invasionen av Ukraina förra året. Men ibland känns det som kanske bara en from förhoppning, en naiv förhoppning att kalla för en fred som inte är fred. Alltså, det här kan ju bli så himla mycket värre ju än bara det. Nu har vi ju fått ett slags Vietnamkrig mitt i Europa. Så det hände inte under kalla kriget. Ryssarna är på många sätt mycket, mycket mer brutala nu och irrationella nu, tycker jag, än Sovjet var under Sovjets storhetstid. Plus att vi också har Kina med i spelet idag på ett helt annat sätt. Det är ju en trepartskonflikt.
Ja, det tror jag är viktigt att vi nästan på har lämnat lite grann kalla krigets bipolära värld med två poler, Sovjet och USA, till en mycket mer komplicerad världsordning egentligen. Ja. Vi har också flera stater som är kärnvapenmakter idag än vad vi hade under kalla kriget, vilket gör att situationen idag kanske i många avseenden är farligare än under kalla kriget, där det fanns någon slags, upplevde man i alla fall, någon slags tydlig spelplan där man kunde förutse den andra motståndarens agerande i ett visst givet läge. Och det som slår mig också, som jag tycker är otäckt, alltså jag kan inte påminna mig att någon under kalla kriget rent ut hotade med kärnvapen. Kanske därför att man visste ändå att det var en realitet. Men nu finns de kärnvapenanvändningen med i retoriken som hot. Och det tycker jag är mycket obehagligt.
Jag håller med, det är mycket värre och mycket obehagligare. Jag tycker inte man kan säga att fronten idag är osynlig som det var under kalla kriget. Idag känns det mer som om fronten är exakt överallt.
Ja, samtidigt som man också är diffus beroende på att maktkonstellationerna kan agera just med att vi har andra spelare och fler spelare som är inblandade. Ja, usch, vi får se vad vi landar, Andreas. Men tack så mycket för idag, mycket spännande.
Tack ska du ha, det var kul.
Ja, mycket.
Trevlig sommar, vi
ja,
ses.
Detsamma. Hej.
Adjö.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.